Det är fredagen den 31 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Hörni, vad gör fjärilar när det regnar? Frågan kommer till mig på ett lite märkligt sätt. Det hela började med att jag förundrades över människor och språk. Att vissa av oss får ägna hela livet åt att slita med det språk vi lärt oss som barn, ägna såväl barndom som resten av livet med att försöka tämja det, men aldrig känner att det fullt ut lyder oss och gör det möjligt att ofiltrerat tömma själens alla skrymslen och låta omvärlden ta del av hur vi verkligen ser på och tänker om tillvaron och livet. Andra, de blir inte bara virtuoser på sitt eget språk, utan också på sitt andra eller tredje. Det här ledde mig fram till Vladimir Nabokov, den ryska författaren som övergick till franska och till sist engelska. Och med det sista språket som mjuk och följsam pensel i sina händer fullfärdigade han en så spränglärd och stilistiskt mästerverk som hans Lolita från 1955. Men hur kom det sig att denna europé, uppväxt i Sankt Petersburg och sedan skolad i gamla europeiska metropoler som Cambridge, Paris och Berlin, så ledigt och i så pass mogen ålder kunde skapa sig en så total överblick över det mycket amerikanska landskap som Lolita utspelas i. Det vill säga småstädernas, motorvägarnas, snabbmatsställernas och framförallt motellens Amerika. Svaret är att han kände det genom mycket personlig erfarenhet. Han hade själv farit samma vägar, bott på samma hotell, sett samma brända gräsmattor, samma glassbarer och tennisbanor som hans romanfigurer Humbert och Lolita. Orsaken? Nabokov och hans hustru Vera var, nu ska vi se om jag klarar ordet, lepidopterologer, fjärilsvetare. De ägnade semestern och annan ledetid åt att resa runt i USA för att fånga fjärilar till samlingar på universitet. Men, och nu kommer vi till poängen. När det som ofta gör när man planerat för en nöjaktig utomhusaktivitet ofta regnade, blev Vladimir och Vera kvar på det lokala motellet och han kunde ägna sig åt att skriva sitt stora amoraliska mästerverk. Men vad gör då fjärilarna när det regnar? Det vet jag inte. Nabokov, han visste det säkert, men det är inte poängen här. Poängen är att göra mig och er andra uppmärksamma på existensen av vissa frågor som kanske inte förtjänar svar, men väl eftertanke och förundran. För övrigt är själva svaret inte sällan ganska banalt när man väl kom på det. Som det om Nabokov och hans formidabla språkkunskaper. För rysk överklass i början på seklet var mycket kosmopolitisk. Och lille Vladimir hade en engelsk guvernant. Faktiskt lärde han sig till sin nationalistiska fars stora förtvivlan att skriva på engelska innan han lärde sig skriva på ryska. Och han var, som redan antytts, utbildad vid ett engelskt elituniversitet. Så fick såväl hans språkliga som hans geografiska färdigheter sin naturliga förklaring. Och det finns säkert lika rimlig förklaring kring det där med fjärilarnas regnuppehälle. Men här i ledarredaktionen ägnar vi oss åt andra typer av frågor. Sådana som inte har naturliga svar, utan ytterst socialt konstruerade sådana. Utfall av mellanmänskliga processer och strukturer. Sådana tänkte jag ställa ytterligare några dussin av idag. Och med mig för att ge lika socialt konstruerade svar har jag mina kollegor. I alla fall var de mina kollegor tidigare idag när jag skrev manus, men jag kan inte utesluta att en eller flera av dem hunnit bli moderata statssekreterare. Vi får väl se om alla anmäler sig närvarande. Och med alla menar jag Peter Wennblad, Mattias Svensson och Tove Livendal. Alla här?
Hej!
Jag är här.
Jag är här.
Toppen! Då börjar vi med dig, Peter. Du lät piggast. Hur mår du?
Då skenat bedrar. Jag känner mig lite sliten faktiskt. Och det är otroligt deppigt väder på Gotland. Och det antar jag att det är i Stockholm också.
Men jag tänkte ju ändå säga, jag vet att den gotländska vintern har varit lång och svår. Men snart spricker ju isarna upp och de första koggarna anländer till hamnen. Känns inte det bra?
Det känns väldigt bra.
Ja. Mattias, även du ska snart bryta din isolering. Jag såg att färgerna till Ropsten ska börja gå vilken dag som helst. Hur känns det?
Ja, jag kan meddela att det var sol på cykelvägen in hit. Så lite av vår känsla. Dessa ständiga bedrägliga löften som man tar i brist på annat.
Halmstad borta i premiären. Hur tänker du?
Ja, det blir tufft. Det brukar bli oavgjort.
Mm. Så du är nöjd med en pinne?
Nej.
Nej. Tove, välkommen hit du också.
Tack.
Förra veckan var du borta. Då dansade sorkarna på Kajpen, som man säger på Gotland. Hur känns det? Var tillbaks?
Jo, men nu känner jag mig trygg och lugn igen.
Du är väldigt mycket ute och åker Indien först och sen USA. Vad blir nästa resmål?
Imorgon ansluter jag till vårvädret hos Peter på Gotland faktiskt.
Mm. Du kommer med den där första koggen rent av.
Absolut, det är jag.
Det är ju ett talesätt i Visby att Tove kommer med vårsolen.
Är det så?
Ja, det var, nu höjer förväntningarna.
Peter, sa man inte så i din barndom?
Jag kanske missade det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hörrni, hög tid att dra igång med veckans ämnen. Och dagens första sådan tänkte jag skulle bli en så kallad snackis, som ungdomarna säger. Expressens politiska chefredaktör Anna Dahlberg, hon ska bli statssekreterare hos Ulf Kristersson på statsrådsberedningen. Hon tillträder den 11 april. Gud så kul, tänker alla. Men vad betyder då detta? Tove, du är också politisk chefredaktör. Vad kan en före detta sådan göra för nytta i regeringskansliet, tror du?
Jag tror att det är helt beroende på person. Det är ju inte första gången som en person från publicistiken rekryteras in i politiken. Och man skulle säga att det beror på den personen som kommer in och förmågan att orientera sig i systemet, men också vad man har med sig. Och när det gäller Anna Dahlberg så har hon ju, tycker jag, utmärkt sig under sina 15 år på Expressen. För att vara en realistisk person. Hon är den som, tycker jag, har varit väldigt stark i den genre som vår tidigare kollega Sanna Reimann kallade för kött- och potatispolitik. Och det är liksom vardagsfrågorna, det är hur man ska få kommunala budgetar att gå ihop, hur man ska hantera hedersfrågor i socialtjänsten och den där liksom, just från de stora orden ner till den konkreta verkligheten. Och så den sortens texter tycker jag Anna Dahlberg har gjort bäst, och det är klart att det är ett viktigt perspektiv att föra med sig, och kan hon få det att genomsyra politiken så är det bra. Vi har ju precis i dagen haft texter, eller vi har det lite då och då, som handlar just om att politikerna är duktiga på att tala runt men sämre på när det liksom ska exekveras i verkligheten.
Mm. Anna Dahlberg kom med realism till det annars så romantiska regeringskansliet. Peter, vi pratade ju om det här igår när vi nådde som nyheten. Det är inte helt okomplicerat det här att gå in i politiska sammanhang för den som kommer utifrån, även fast man har ägnat 15 år åt att studera. Många har misslyckats tidigare. Vad är det för virke som krävs av en för att man ska kunna gå in och jobba partipolitiskt?
Ja, man måste stå ut med partipiska och att inordna sig i laget, tror jag är det stora, eller det liksom det som blir är omedelbart ovant för någon som kommer in utifrån. Och som, alltså, en del av de personer som har kommit in från journalistiken till politiken har ju haft kanske någon ungdomsförbundserfarenhet eller tidigare politisk erfarenhet, men vad jag vet så har ju inte Anna det. Så att det kommer bli en omställning, tror jag.
Men du känner ju Anna lite, för jag vet ju att ni har jobbat ihop, visserligen för länge sedan, men ändå. Har hon det i sig?
Ja, vi gjorde ju faktiskt det, för Tove sa att hon hade varit på Expressen i 15 år, men hon har varit politisk redaktör i 15 år. Hon har ju faktiskt varit på Expressens ledarsida i 24 år. Det är otroligt länge. Jo, men jag tror att hon har det, och hon har ju en del. Tove tog upp det här med liksom bröd och potatispolitiken. Det var ju faktiskt så att under den tid jag vikarierade på Expressens ledarsida i början på 00-talet, då var ju Anna inriktad på, då var ju hon ledarsidans liksom utrikesskribent. Hon var mycket ute och reste och sånt där.
Det är val i Långbortistan och sånt.
Ja, lite sådana. Det är något som händer i Sydkinesiska sjön. Så att jag tror att det är också en styrka som hon har.
Men alltså 24 år, det är bara att tänka sig, då handlar vi, om jag räknar rätt, tillbaka till 1999. Och då tycker jag alla lyssnarna ska gå in på YouTube och skriva in Bloodhound Gang, Do It Like They Do on the Discovery Channel. Och när ni ser det förstår ni att 24 år sedan är väldigt, väldigt länge sedan. Inte sant, Peter?
Det var väl god.
Men fortfarande en bra dänga. Så det är en av mina guilty pleasures.
Det är det. Ja, videon i alla fall är helt fantastisk. Peter, du brukar ju säga att vad Lena Skventer kan bättre än alla andra, det är att vi tar konflikten i Sydkinesiska sjön. Inte veta vad Sydkinesiska sjön är på morgonmötet 09.30, men 15.30 lämna text där man förklarar vad man ska tycka om den. Det kan ju vi. Hur kommer det till uttryck i liksom regeringens arbete? Finns det plats? Behövs det sånt där?
Jag tror att det är en väldigt stor styrka att snabbt kunna sätta sig in i komplexa frågor och bilda sig en uppfattning. Det gäller inte bara ledarskribenter utan journalister i allmänhet, tror jag, att kunna snabbt sortera ut vad som är kärnan. Och det är viktigt för en statsminister också, tror jag, eller alla politiker på hög nivå. Men jag vet att Ronald Reagan var ju känd för att han ville liksom inte ha några massa detaljer, utan så här, han ville ta ställning i det som var grundfrågan, inte massa lullull runt omkring. Så att jag tror att det är bra att ha en statssekreterare som verkligen kan bistå Ulf för det, att sätta fingret på vad som är för ställningstagande.
Och Gabriel Ronny ska ju säga, han sov väl 11 timmar om dygnet också, så han behövde verkligen utnyttja sin tid väl. Mattias, om Anna Dahlberg gör ett bra jobb, kommer det märkas? Hur kommer vi i så fall märka det?
Det vet jag inte riktigt. Alltså, jag tycker väl det här är lite grann av en illustration av den generella sjukan att journalister blir offentliganställda informatörer. Det är ju liksom ett uttryck för en svällande statsmakt på den byråkratiska nivån. Det har blivit fler och fler i den här typen av kanslier. De skaffar sig fler och fler diffusa uppgifter. Och här har vi en rekrytering där vi liksom får gissa helt och hållet vad hon ska syssla med till ganska hög lön. Och de posterna har ju mångfaldigats på 2000-talet. Det är inget personligt mot Anna. Hon är ju en ytterligt kompetent person. Det har hon ju visat på nuvarande position. Men man blir ju lite undrande, och en borgerlig regering borde kanske ägna sig åt att inte expandera det här mediemåttet.
Det var lite intressant take. Det tror jag inte någon annan kommit med. Men du ser det liksom problematiskt att staten skaffar sig en ledarsida nu också, liksom, ovanpå allt annat.
Ja.
Ja.
Ja, det har den ju SVT, men...
Och här är anledningen till att vi måste skydda public service i grundlag, så att Mattias inte ska sitta och säga sådana saker i Svenska Dagbladets ledarpodd. Tove säger nu då att Anna Dahlberg i sitt förflutna käkat ortolansparv, dränkt i armanjack och måste avgå på grund av detta och bli integrationspolitisk talesperson för Timbro. Är du näst på tur?
Nej,
eller var du den här gången? Ringde Ulf?
Nej, jag står inte näst på tur. Mm.
Skulle det inte vara en ironi ifall Mattias slutar sina dagar som statlig kommunikatör?
Jo, det vore fantastiskt. Vi måste verka för det.
Kommunikationschef på Folkhälsomyndigheten.
Ja, då står jag där och äter. Då äter jag varken ål eller sparvar utan mina egna ord. Nedtryckta i halsen från alla som lyssnar. Men det får jag hacka i mig i så fall.
Peter?
Jag tänker mig mer Mattias som så här, kommunikatör i Lidingö staden.
Nej, det är ju Per Gudmundsson som har tagit det jobbet redan.
Men det är kanske där. Då är Per där, så kan Mattias, så kommer vi efter. Så kan vi jobba på Lidingö staden allihop.
Just det. Apropå för detta medarbetare på sidan. Tove, du och jag träffade en gammal bekant i korridoren precis.
Ja, och eftersom jag stod och väntade in Mattias och Mattias också. Det var ju Ivar Arpi som var i huset.
Och han var här och han hade ätit kött.
Ja.
Han var som en enda köttbulle hela han. Nej, han såg jättebra ut.
Ja, nej, men det var väldigt fint att se honom igen.
Nej, ni som inte har läst det får förstås ta del av. Ivar är ju medverkar ju regelbundet numera på kultursidan i tidningen. Så där kan man läsa honom och hans köttexperiment som han, det var väl det senaste han skrev om.
Ja, han fick uppdrag av Elsa Westerstad att prova den här köttdieten som Jordan B. Peterson har förespråkat.
Men bara en vecka, inte de stipulerade 6 månaderna. Eller vad det är
väldigt ironiskt, för jag skrev en kulturartikel kring just samtidsfaserna med dieter, att det var liksom banta i grupp på 70-talet och flygvärdinne dieten på 80-talet och sådär, och hur vi har fått ett antal så här anti-etablissemangsdieter på 2000-talet och bara, varför finns det och vi har fått en vänsterrörelse kring att inte äta kött, och det är just det som är motivationskraften för många där, och så skissade jag på hur skulle en allt höger diet se ut, och så bara, ja, den finns förstås hos Jordan B. Peterson. Då bollade jag faktiskt den i ett tidigt stadium med Ivar som hade läst Peterson.
Mm. Men det krävs att Svenska Dagbladets kultur. Mm.
Ja, nu har de fångat upp den, så det var väldigt kul att ha förutspått vad man sen ser i spalterna.
Mm.
Med tanke på matpriserna och inte minst köttpriserna, så är det ju ett väldigt exklusivt uppdrag.
Ja.
Att få som frilansare.
Precis.
Allt går i utgifter.
Ja, men precis. Man har inte råd att äta så mycket om man bara ska äta kött. Det kanske blir väldigt, väldigt bra. Då smalar man av snabbt. Hörrni, själv äter jag då bara ortolansparvar. Ja, Mattias?
Nej, du hamrade. Det tror jag inte är bra för ljudet. Då blir Jesper ledsen.
Hur hamrade jag? Jag underströk min...
Ja.
Som Khrushchev gjorde i FN. Mm. Med skor.
Ja, jo, där ska inga skor i bord.
Hörrni, vi ska lämna köttdieter, Ivar Arpi och vad pratar vi om? Anna Dahlberg, ja. Vi önskar förstås Anna Dahlberg lycka till på det nya uppdraget, och ska vi säga att vi är väldigt nyfikna på hur det här ska gå. Vi ska vidare och prata klimatpolitik, en annan mycket stor sak i veckan. För i onsdags var det dags för Klimatpolitiska rådet att överlämna sin årliga rapport till regeringen. Och det var ingen rolig läsning. Det var hårda bud i Mellerud såklart. Sverige har förlorat styrfarten, skrev man i rapporten. Skrev man så här: den politik som den nya regeringen hittills presenterat är inte tillräcklig för att nå klimatmålen för år 2030. Istället för att snabbt minska utsläppen kommer hittills beslutade och aviserade förändringar tvärtom, också enligt regeringens egen bedömning, att i närtid öka utsläppen. Och där har då rådet kursiverat ordet öka. Och då, när man pratar klimatpolitik, så är min go-to-person Peter förstås. Var det väntade besked från rådet som kom i veckan?
Ja, det var mycket väntat.
Kommer Sverige nå de klimatpolitiska målen?
Nej, det kommer inte göra som de är formulerade nu.
Bör vi göra det i nästa fråga?
Nej, inte på kort sikt. Bör vi inte, eller, det är nästan inte en bör-fråga, utan det är rent praktiskt inte möjligt, utan att det skulle kräva extremt dyra uppoffringar av medborgarna, som de knappast kommer att acceptera. Det visade ju redan det här varelsestatet att medborgarna inte var beredda på det.
Det är fyra pandemier.
Ja. Men okej, det känner vi igen från dig, Peter. Du har tidigare sagt att målen är inte realistiska och kommer inte uppnås. Är Klimatpolitiska rådet medvetet om detta?
Ja, alltså Klimatpolitiska rådet har ett lite märkligt uppdrag. Så först har riksdagen då stiftat klimatlag och antagit ett klimatpolitiskt ramverk där man har massa målsättningar på både lång och kort sikt. Och de kortsiktiga målen är då föga realistiska. Och Klimatpolitiska rådets uppdrag är väldigt snävt. Alltså de ska liksom bara bedöma hur förhåller sig den förda politiken till de uppsatta målen.
Mm.
Och om då de uppsatta målen i praktiken är omöjliga, då kommer ju varje regering att bli underkänd. Och så har det, nu var ordvalen kanske ovanligt hårda i år, men även den rödgröna regeringen blev ju rätt ordentligt sågad av rådet.
Okej, så det är klart.
Varje regering kommer bli sågad ända tills dess att tidpunkten för den första delmålen är passerad.
Men då har vi alltså se fram emot 22 ytterligare årliga rapporter från Klimatpolitiska rådet där man helt enkelt skriver att vi kommer inte nå målet. De kan ju skrivas redan nu, tänker jag, i så fall.
Ja, i stort sett.
Ja.
Och jag tror att det där kommer bli mer och mer påtagligt, att den där årliga rapporten blir mest som något av en politisk ritual.
Mm. Ja, det är inget fel med politiska ritualer. Du skrev igår en text om detta där du skrev så här: presentationen av årsrapporten lät som ett eko av den sämsta sortens eftervalsanalys. Vad var det som var så dåligt?
Jag hade ju riktat in mig på ett särskilt avsnitt i rådets utvärdering där de då tyckte att valresultatet i höstas och liksom den diskussionen som föregick valet visade ju att liksom klimatpolitiken och klimatmålen har liksom ganska dålig acceptans bland medborgarna. Och det här fick då råd att dra slutsatsen att regeringen och liksom politiska partierna behöver inkorporera klimatmål i en större berättelse. Och det är ju det här liksom klassiska begreppet när partier inte får stöd för sin politik. Då är det liksom inte fel på politiken, utan det var för att man inte lyckades förmedla den och inte lyckades liksom då sätta in det i ett större sammanhang.
Okej, men bör klimatpolitiska rådet anlita typ anställa Anna Dahlberg för att skriva den större berättelsen?
Ja, kanske.
Nej, men det är, alltså, du raljerar, men liksom, ja. Det låter ju väldigt flummigt, den här större berättelsen. Är det ett kommunikativt, är det rådet missnöjda med, eller att man inte säger till medborgarna och företag och organisationer på rätt sätt helt enkelt? Eller?
Ja, jag uppfattar det som att det är framförallt gentemot medborgarna att man måste sätta in det så att man då, eller först så att man får en bred acceptans i hela samhället. När det bygger ju på en föreställning att om bara medborgarna och företagen förstår så kommer alla tycka att det är roligt att bensinen kostar 35 kronor liter.
Men Peter, både du och jag som har varit kommunikationskonsulter, vi vet ju att det finns en lösning på det där. Och det är väl helt enkelt en budskapsplattform som efterlyses.
Jag har också skrivit sådana.
Det är ju i praktiken det som... Ja. Som rådet föreslår, men ännu lite flummigare.
Ja, men med huvudbudskap och stödjande budskap och någon narrativ ingång och stödjande fakta och sådär. Alltså. Ja. Vad fakturerar du för det?
Det som blir liksom lite extra parodiskt är att just klimatomställningen är kanske den mest kända politiska berättelsen som finns för tillfället. Alltså jag tror inte att det är särskilt många i Sverige som ifrågasätter vad det är vi ska göra och varför vi behöver göra det, utan det är väl just så, hur ska vi göra det?
Mm. Ja, men precis, klimatförändringar har ju nämnts vid ett eller annat tillfälle de senaste åren.
Det har hänt.
Ja. Men Peter, vi ska sluta religera och prata allvar för att vi ska råda bot på klimatförändringarna, för att de hotar samhället som det ser ut idag på väldigt många sätt. Vi vill liksom inte att klimatet ska spåra ut, vi vill inte ha efterföljande konsekvenser av flyktingströmmar och torka och sådär. Vad ska vi lägga, om vi inte når nuvarande mål, ska regeringen formulera om mål som vi kan nå? Och vad ligger de någonstans? För att, och också om vi tar med det här, det är ju trots allt en politisk fråga, att politik är ju att vilja, så att politiken kan ju hjälpa oss eller kan ju se till att vi når ett mål. Var bör vi landa någonstans om du fick sitta och skriva mål?
Ja, men jag tycker att så de långsiktiga målen, de är också extremt svåra, och Sverige har ju satt upp mer ambitiösa mål än till exempel EU. Men de långsiktiga målen, där har vi ändå liksom tid på oss. Men alltså, utveckling är ju ofta inte linjär, utan det kommer liksom, kan komma hastiga utvecklingssteg. Alltså att det är någon teknik som bryter igenom, eller man får laddinfrastruktur på plats eller vad det nu är. Alltså jag tycker färdriktningen och slutmålet är det viktiga, inte exakt vilken hastighet förändringen håller längs vägen.
Mm. Jag ska släppa in Mattias här, för jag vet ju att du har genom åren skrivit massor om klimatpolitik också. Delar du Peters bedömning om de klimatpolitiska målen och deras politiska funktion idag så att säga, liksom, och realismen i dem?
Ja, alltså det här bygger ju på väldigt mycket av ett tänkande i miljörörelsen som är fel. Man har tittat mycket på ekonomin och man tror då att liksom ekonomi är att någon beslutar sig för att tillväxt är bra, och så sätter man ett mål för tillväxten och så följer hela samhället det så att vi får tillväxt. De tror att det funkar så. De har imiterat alla de här ekonomiska institutionerna och sådär. Men de innehåller ju också, alltså det är ju bara ett mått. Alltså tillväxten blir vad den blir av människors interaktioner och innovationer och saker som inte politiker kan sitta och besluta och bestämma över.
Och politiskt planerad tillväxt vet vi hur det brukar gå med.
Och när man försöker piska fram resultat så är det ofta inte särskilt bra. Men de tror ju att det funkar så. På samma sätt här så har man satt upp mål och så är tanken att liksom människor ska så besjälas av de här målen. Det är därför man inte får säga att det är inte troligt att vi uppnår dem. För då stör man magin som behöver...
Man får inte ifrågasätta den övergripande berättelsen.
Nej, men precis. De tror ju liksom att det finns magiska ord, en formel som kan styra fram det här uppifrån, och det är den man söker. Mm. Och då hamnar man ju hela tiden fel, och man får en pseudodebatt kring... Man tog ju det här enkla. Det är ju bara att titta på... Alltså, Paris och sånt där. Man satte jätteambitiösa mål långt fram i tiden. Och alla var liksom jättepeppade av att man sänkte från 2 till helst 1,5 grads uppvärmning. Men det fanns ju inga praktiska åtgärder, inga tekniker sådär att backa upp det här med. Utan det förväntade man sig bara skulle uppstå när människor blev besjälade. Och till viss del så är det förstås så. Titta vad som händer i näringslivet. Titta på hur brett det har slagit igenom i företag och annat. Att vi kommer att ställa om, det här är framtiden. Börja jobba med det. Börja implementera den här typen av tekniker. Och det pågår jättemycket. Utsläppen minskar ju faktiskt i både Europa och USA. Inte i den takt vi hade hoppats på och som man har ritat fina diagram över. Men det händer jättemycket i världen.
Okej, så klimatmål är lite rätt också?
Ja, om man nu tar dem som inspirationskälla och mått snarare än kommandon. Mm.
Men för det här är väldigt intressant, för här finns ju två helt skilda politiska synsätt och syner på samhället helt och hållet. Liksom, alltså en vänster miljörörelsesyn där man ser samhället som ska liksom planeras uppifrån. Som liksom, ja, det är ju väldigt uppenbart. Då får jag så här, är det vi från höger som har varit för dåliga med, har vi liksom överlåtit det här till massa miljömuppar som inte begriper hur samhället fungerar, och därför får vi jättekonst och ibland rent kontraproduktiv klimatpolitik? Kan man gå så långt, eller?
Ja, ja? Alltså det är ungefär det jag har försökt att säga. Men
de senaste 15 åren.
Jag har tagit en hel bok för att formulera det.
Ja, ja, men okej. Tove, vad säger du? Håller du med herrarna?
Ja, det gör jag. Och det är ju, det paradoxala är ju att en stor del av de mest högljudda aktivisterna brukar säga lyssna på vetenskapen, fast utan att göra det själv, utan att istället vilja göra det till religion. Och har man fått en religion etablerad så behöver man inte sen ägna sig åt som petitesser med jordsliga, världsliga problem, utan då kan man bara hålla sig i de där fina trosatserna, och så kan man ägna sig åt att jaga kättare istället för att försöka se hur det där ska gå tillväga på riktigt. Så att, nu tycker jag ju att vi har kommit det som är bra nu, det är ju att vi har gått ifrån de stora luddiga berättelserna och börjat komma ner till realpolitiska lösningar. Och då är det klart att här är det ju då, det som sker nu är ju att när vi har gått från det läget till ett annat, så måste många gruppera om sig och försöka försvara sina intressen. Och det ena handlar ju om att inte tappa ansiktet.
Mm, allt är viktigt.
Och det är det som miljöministern försöker göra. Istället för att dra av plåstret snabbt och säga som det är, så försöker hon nu ta det här stegvis, att man inte ska behöva säga vi har varit naiva som fattade det här beslutet 2017 i riksdagen, utan försöka förklara det på ett annat sätt. Och sen så finns det nu en opposition som också var delaktig i beslutet 2017, men som vill maximera det politiska kapitalet i att kunna dänga till regeringen. Och sen finns det också de här olika så här, miljömärkta organisationer, aktivisterna som har sina egna intressen, inkomster, statusfrågor att bevaka i det här. Så det är väldigt många rörelser som sker i varje sånt här enskilt steg från religion till just vetenskap och realpolitik.
Mm. Ni ser ju inte detta, för det här är ju radio, men redaktionen, övriga redaktionen sitter och nickar så att huvudet håller på att gå led på. Så här råder det stor samsyn. Peter, en sak jag skulle ta upp här, ett väldigt, väldigt konkret exempel på politik, reduktionsplikten. Där fanns det ju extremt ambitiösa mål för att vi skulle helt enkelt minska användningen av fossila bränslen genom att blanda i mer. Det gick ju inte folk med på, helt enkelt. Det avgjorde, det blev en jättestor politisk fråga, och när det blir en politisk fråga så är det väljarna som bestämmer, och då ville väljarna inte ha reduktionsplikt, kan man väl säga lite förenklat. Kommer vi stöta på fler sådana reduktionsplikter?
Oj, det var en väldigt bra fråga.
Eller så här, vad lär vi oss från reduktionspliktsexemplet, kan man också formulera det som?
Ja, men alltså, vi lär oss ju att klimatpolitiken, som alla andra politikområden, också behöver hantera intresse- och målkonflikter och måste ha någon form av... Alltså i slutändan är det ju så här, väljarna som måste, och medborgarna som måste vara med. Vi hade ju det har ju varit en del diskussion under veckan om den här undersökningen som visar hur många väljare som är beredda att ställa demokratin åt sidan för att lösa klimatkrisen. Och det var en ganska stor andel, fast valresultatet visar ju att de faktiskt inte är det.
Nej.
Alltså de går inte med på att politiken genomför vilka klimatpolitiska åtgärder som helst.
Men vi har ju hört röster från klimatrörelsen, från Miljöpartiet till och med, att om det är så att väljarna blir ett problem, att det uppstår konflikter, då kan man eliminera väljarna ur ekvationen. Och då löser man ju många problem.
Ja, men och den typen av diskussioner tror jag att vi kommer få se mer framgent.
Mm. Problemet
alltså,
är att
den ser man ju på en rad olika områden. Alltså det är inte bara reduktionsplikten, utan det är ju också vindkraftsutbyggnaden och andra områden.
Mm. Problemet är ju, tar vi bort väljarna och säger att ni får inte rösta, så här, så kommer de väljarna att tendera att vilja prata. Får man säga så här, nej, det här får ni inte säga. Det är, ja, man skulle ju hänvisa att, skulle kunna säga att jämförbart med hets på folkgrupp, vi får inte säga farliga saker. Då kommer folk säga få saker ändå, så måste man slänga folk i fängelse. Och sen liksom, det blir aldrig något slut på väljarnas motstånd ifall det väl finns ett motstånd där. Så det är svårt att gå.
Absolut. Nej, men jag skrev på Twitter, alltså apropå det klimatpolitiska rådet, att så här, den här regeringen sågas av klimatpolitiska rådet, den förra regeringens klimatpolitik sågas av väljarna. Mm. Alltså så här, det politiska parti som lyckas undvika båda två, ja, de kan kasta första stenen i det här samtalet.
Mm. Så hem och skriv era budskapsplattformar, partier, så kanske ni lyckas med detta. Hörrni, vi går vidare från klimatpolitiken. Och då blir det ännu värre, för då ska vi prata Socialdemokraternas framtid, och det blir förstås dystert då. Då vänder jag mig till Mattias, som har ägnat, jag beklagar dig, men du har ägnat del av veckan åt att fundera på Socialdemokraternas framtid. För de har ju lanserat ett arbete med hur partiet ska då förnya sig fram till 2030. Du som har spanat in, hur går tankarna i Framtidspartiet?
Ja, de går ju inte till framtiden längre som när de 2013 tog sig namnet Framtidspartiet. Då hade de konsulterat en fokusgrupp och kom fram till att de var inte så förknippade med jobb eller frihet eller jämlikhet eller något sånt där, utan då fick det bli framtiden. Mm. Och det hade ju varit hipp där kring millenniet, så det fanns säkert en och annan konsult som fortfarande kunde fakturera för att sälja in Framtidspartiet.
Mm.
Men framtiden hade ju redan då blivit ganska ohipp, eftersom vi hade
planerat.
Vi hade liksom skjutit många problem på framtiden. Skuldsatt oss och inlett ett krig mot terrorismen och en massa som gjorde att folk var inte lika sugna på framtiden längre.
Mm.
Och nu har lite grann Socialdemokraterna jagat ikapp den tidsandan. Så nu ska man, det märkte vi ju redan i valrörelsen, att Magdalena Andersson ska säga Sverige många gånger, och så ska Sverige bli mer som Sverige. Det låter ju som att man har gett en AI i uppdrag att ta fram en slogan för ett parti som vill vara lite revanschist, nationalistiskt och tillbakablickande.
Okej, så Sverige ska inte bara bevara svenskt, utan det ska bli ännu svenskare?
Magdalena Andersson var ju återigen inne på, precis som när hon ledde den här ekonomiska gruppen som vänstern i partiet jublade över, som skulle öka den ekonomiska jämlikheten genom att höja kapitalskatterna.
Mm.
Och sen så började folk fråga, vilka skatter är det egentligen ni ska höja? Och det visade sig vara på vanligt folks sparande i sådana här ISK-konton. För det går inte att bara ta ut skatter av de rikaste och få in väldigt mycket pengar, utan då måste man in till alla.
Ja.
Men man vill ändå flirta med den här retoriken, och eftersom man leker med den här tanken att 1980 var Sverige så jämställd enligt den här Gini-koefficienten, att dit vill man tillbaka.
Så Framtidspartiet ska bli 1980 års parti? Tillbaks.
Ja, på många sätt. Alltså det var liksom framförallt en lång kverulans av att allt som hänt sedan dess har varit dåligt. Mm. Och då var det ju, är det ju såväl liksom, eller nästan större fokus på de förändringar som skedde på 80-90-talet med liksom ökad valfrihet och globalisering, demokratisering. Många av de trender som har vänt sen fick Magdalena Andersson att låta ungefär som att det också var pandemi och krig och elände och sociala medier var bara hat och dystert och sådär. Så det var en sån här, nu har de hunnit i kapp den här kverulansen som präglat väldigt mycket av samtiden. Det var liksom ett väldigt ett parti som har lärt sig att missnöje är hett, fast de egentligen är ganska nöjda med sina opinionssiffror och med Magdalena Andersson.
Mm. Men det här är väldigt intressant, för att frågar du Jimmy Åkesson eller Mattias Karlsson vilket år Sverige var som svenska, så säger de ju 1980 eller någonting där omkring liksom. Frågar du Ali Esbati eller Vänsterpartiet samma sak, så, eller Göran Greider, så skulle de också nämna årtal kring där. Väldigt nostalgi, väldigt många gillar 1980. Eller ja, tiden där omkring.
Ja, och jag menar, det var ju på många sätt en mysig tid.
Nej, det var det väl inte.
Så här, Andreas. Björn Borg vann Wimbledon för femte gången och Ingmar Stenmark var i toppslag.
Och Sverige stod stilla under andra åket.
Ja, exakt.
Nej, men kom igen. Alltså, flårtanten tvingade i oss flår. Det fanns en chipsmak, det var liksom tv-program.
Det var inflation, strejker, stagnation, två tv-kanaler och allt, och marginalskatterna var så höga att alla kände igen den här filmen om studierektorn som såg bankrån som enda alternativet till en...
Just det, Björn Gustafsson, va? Ja. Var väl... Ja, precis. Man fick ju betala staten extra skatt för att få jobba mer.
Ja,
så
hög. Och dansbandskostymerna vittnar ju om vad folk gjorde för att vara säkra på att kunna göra avdrag i deklarationen. Därför att det krävdes kostymer av fantasikaraktär för att man skulle vara säker på att kunna få dra av den kostnaden. Och det var med 80-90% marginalskatter var det viktigt.
Men det här är just, Mattias, för 20 år sedan så skrattade du och jag tillsammans med Filip och Fredrik åt DDR i Sverige. Nu är det alltså DDR i Sverige som framtiden eller stora delar av det politiska spektrat.
Ja, men titta på högern, så har vi Sivert Öholm höger tillbaka, att liksom musik är farligt och
knulla som är bäst.
Ja, men precis. Så.
Nu är jag Tove Miner här, men jag citerar faktiskt bara Sivert Öholm, och det får man göra, Tove. Fuck,
ja, fast Sivert Öholm rättar ju det till vilddjur.
Knulla som ett vilddjur?
Ja.
Det amerikanska bandet Wasp. We are Satan's people. Vi är Satans folk.
I din artikel så går du in på den här fräcka showen där Black Lawless skriker I fuck like a beast.
Som betyder?
Knulla som en best.
Som ett vilddjur.
Ja, som ett vilddjur.
Tove ser så plågad ut, så nu ska vi lämna Sivert Öholm och hans vokabulär.
Ja.
Vi måste släppa in Peter här också. Fellow 70-talist, fellow uppväxt liksom på det hippa 90-talet, och vi skrattade åt 80-talet. Ungdomarna skrattar åt oss som skrattar åt 80-talet och beundrar 80-talet. Vart är världen på väg?
Ja, det kan man verkligen undra. Men DDR Sverige är ju otroligt... Alltså det, kanske 2000-talets mest träffande formulering av hur Sverige faktiskt var på den där tiden som Socialdemokraterna nu längtar tillbaka till. Eller de med många andra.
Ja, men okej, Peter. Politisk strateg. Gör de rätt som tänker bakåt?
Du överskattar min strategiska kompetens.
Det är knappast möjligt.
Jag killgissar som alla andra. Men jag tror, alltså jag tycker att det känns rätt daterat att vara 70-80-tals nostalgisk. Alltså den tiden, vi har ju liksom, hur många generationer har vi nu som faktiskt inte har upplevt den tiden överhuvudtaget och inte har någon relation till det?
Ja, precis. Det känns lite 2015 att längta tillbaka. Nu har vi liksom gått vidare från det här. Det är ungefär som att gnälla över flyktinginvandringen nu. Vi har gått vidare liksom. Tove, vad säger du?
Ja. Men jag tycker att det här bevisar väl det som man brukar säga, att när folk säger att det var bättre förr så kommer de att svara olika, och det de egentligen svarar på är när var de bättre förr? Mm. Och om man tittar på vad resultaten 79-82, då låg ju sossarna på 43-45%. Och så de hade en starkare position då. Det är klart att man kan längta tillbaka till den tiden. Men jag tror att alla, och det här är ju liksom det som vår kollega Olof Wäringkrona har skrivit ganska mycket om, den här skillnaden mellan att ha ett statiskt eller dynamiskt förhållningssätt på, till både sitt politiska uppdrag och till samhället. Även Virginia Postrell, som både jag och Mattias uppskattar, har skrivit om detta. Och de här politikerna som tror att man kan liksom på något sätt planera fram eller planera tillbaka till ett samhälle, de är väldigt dåliga att hålla i handen, för framtiden kommer att komma och den kommer att vara precis så dynamisk och oförutsägbar som bara är möjligt. Att då ha politiker som tittar bakåt längtansfullt, de blir väldigt, ja, det blir ingenting att hålla, som sagt, för handen. Det blir stadigt som ett duschdraperi.
Jag tror Team 1980 kommer vinna nästa val, hur det nu kommer se ut, tyvärr.
Ja, men det var ju ändå en borgerlig regering då. Förvisso en sorglig borgerlig regering, så vi är redan tillbaka där.
Men alltså 1980, om 2030 så blir 1980, då är vi 7 år före det, då är vi alltså 1973 nu. Norrmalmstorgsdramat, gamle kungen dog, oljekrisen. Jag levde inte då. Mattias, du levde då. Minns du 1973?
Nej, det gör jag nog inte.
Nej. Ja, hörni. Mattias, det var ju socialdemokrater vi pratade om. Just det.
Ja, det ska sägas att de också tillsatte en rejäl mängd arbetsgrupper med många unga namn. Det kommer att finnas chanser för partiets framtidsnamn att profilera sig i det här arbetet när de då ska. Och det kan man ju driva med att jag har inte koll på hur det ser ut och sådär. Men det här är ju saker som man kan unna sig i opposition och där det finns chanser att mejsla fram något genuint nytt. Även om jag ställer ju då frågan, vad blir det nya? Och i den enkätsvaret så trodde de flesta att det skulle bli samarbete med SD före höjd skatt. Ja. Men å andra sidan, när alliansen sjösatte liknande arbete så slutade det med en övertaggad kick-off-konsult. Så vi ska kanske inte kasta för mycket stenar på andra.
Alla ni som känner igen låten och inte känner igen låten, jag vill att ni ställer er upp. Jag vill att alla i alliansen visar en extra kick-off-glädje. För det handlar om. Det här är våran kick-off!
Tove?
Nej, men om man då ska bli mer allvarlig än raljant, så finns det ju en jätteviktig uppgift för Socialdemokratiska partiet, därför att vi vet ju också att konkurrens spelar roll, så att den kvaliteten på det partiet kommer att avgöra kvaliteten även på partier som står oss närmare. Och det här som ändå var det stora samhällsbygget som Socialdemokraterna gjorde, att på något sätt vara med i hela den här rörelsen från fattigdom till rikt land, genom enskilda klassresor, hårt arbete. Allt detta behövs ju idag också, men i modern tappning. Och det finns väldigt många som lider av det här utanförskapet som hela tiden talas om, men där så väldigt många i den stora berättelsen talar om att vända på stenar, men så fegt inte vågar göra det när det gäller reformer som skulle kunna hjälpa till. Så att här är det ju fortfarande up for grabs att vara det bästa arbetarpartiet i Sverige.
Det råder ju konkurrens på den fronten numera. Vi lämnar Socialdemokraterna, men medan jag ändå har dig på tråden och uppstuds, Tove. Finland ser ut att bli medlemmar i NATO nu.
Ja.
Hur känns det?
Det är glädjande. Det är glädjande för Finland och det är glädjande för världen. Det gör faktiskt också tillvaron bättre för Sverige att vi nu ser ut att vara omringade av NATO-länder.
Okej, okay. Men vi tappar å andra sidan en partner, gör vi inte det?
Nej, det gör vi inte. Vi får en partner som får ännu bättre muskler. Men det är klart att det är ju, samtidigt så är det ju en både besvikelse och frustration över att Sverige inte håller jämna steg med. Och nu var det ju Turkiets parlament som sa ja till Finland igår kväll. Mm. Och nu har de då 30 ratificerade. Ja, och det har inte vi, utan vi saknar fortfarande 2. Så att det är en frustration, och vi vet ju inte riktigt hur och när det kommer att bli så att vi kan få gå in.
Mm. Vi
saknar faktiskt 3 ratificeringar, för nu måste även Finland ratificera. Ja.
Så är det. Vi fortsätter förstås bevaka den här processen både på sidan och i podden. Tove, jag fortsätter banka bolla på dig. Vi ska prata om lite nytt på sidan. Det är många som har hört av sig de senaste månaderna och frågat Paulina Neuding, var är hon någonstans? Nu kan vi ge svar.
Nu kan vi ge svar. Hon är i detta nu på väg tillbaka till Svenska Dagbladet. Hon har varit tjänstledig under första kvartalet för att arbeta med en bok. Men på måndag är hon tillbaka i tjänst och det är roligt.
Mm. Och jag hoppas förstås att hon kommer vilja vara med mycket i podden också. Vi har ju fått positiva rapporter om henne hela vintern. Hon har tagit till sig omskolningen väldigt väl, kan jag säga. Hon lyssnar med en helt annan uppmärksamhet på Sveriges radiosändningar. Hon tar till sig läromaterialet från DN Kultur på ett mycket konstruktivt sätt. Och såväl Per Svensson som Ola Larsbos budskap slukar hon med en entusiasm som visar att hon är redo att återkänna folket. Så man är väldigt förhoppningsfull om hennes prognos. Och hon är alltså tillbaka nästa vecka. Det blir väl roligt, Mattias?
Mm.
Peter?
Ja, det kommer bli jätteroligt.
Ja, det kommer bli.
Ser fram emot våra hjärtliga gräl i fredagspanelen.
Jag ser fram emot hennes frustration när hon inte kan svara på mina trivia frågor.
Hörrni, ja, men knark är faktiskt farligt.
Hörrni, vi ska gå vidare till mitt favoritmoment faktiskt. Nej, min största favoritmoment i podden är ju faktiskt när jag får förklara att Paulina är tillbaka. Men det får jag börja göra ibland. Men favoritment annars, det är ju det som heter svar direkt, då jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja gott från ont och rätt från falskt. Det går till så att jag likt en hagelstorm under novemberkåsan skickar på mina kollegor en svärm av nyligen lagda förslag och beslut som jag ber dem ta ställning till. Och den ställningen ska vara ofiltrerad och spontan och väldigt binär. Ja eller nej, för eller emot. Ingen ja och inga, det är en gråskala och ingen kompromisser. För gör man, försöker man sig på sånt, och bestraffas man med öknamnet med veckans folkpartist, och då får man ägna helgen åt att gå på studiebesök tillsammans med Johan Persson. Och det vill ni inte. Helt enkelt svar direkt. Jag tänkte börja med ett förslag då, eller att regeringen berättade i veckan att man avsätter pengar för att genomföra en folkräkning i Sverige. Vad tycker vi om det? Är det bra eller dåligt? Så jag vill ha svar direkt.
Ja.
Dåligt.
Dåligt?
Dåligt, säger jag med.
Mm. Varför är det inte vettigt, Mattias? Ska vi inte ha koll på vilka som bor i landet?
Ja, det är mina bomanska reflexer från när Moderaterna var emot folk- och boskapsräkningen. Men jag förstår ju varför man gör det, och handlar det primärt om att kolla upp och motverka bidragsfusk, så är jag mer positivt inställd.
Men när de kommer hem till dig så möter de med slidkniven och torrdasset i högsta hugg.
Ja, jo då.
Ja, men faktiskt var det inte så här att det var väl inte skarpt att det skulle bli en folkräkning. Var inte de här pengarna för att Skatteverket bättre skulle, eller hängde det med i förslaget?
Ja, och det
var lite flummigt.
Till och med socialdemokratiska röster var ute igår och försvarade regeringen och sa gå inte på SD-spinnet om folkräkning. De vill att folk ska ragea. Så de använder det ordet, och vissa medier hakar på för att de tycker det är kul att ragea mot Sverigedemokrater. Men i själva verket så handlar det om att exempelvis att Skattemyndigheten ska få bättre kontroll. Som Elisabeth Svante som motiverade igår, så finns det en så här fenomen som man inte riktigt känner till, med sådana här skenskilsmässor och sånt där, att folk håller på och använder systemen utan och innan, och det blir inte bra.
Hörrni, vi tar nästa svar direkt. Och då säger jag så här då. Pausa utvecklingen av artificiell intelligens i 6 månader. Det kräver 1123 personer som har skrivit ett öppet brev som publiceras på sajten Future of Life Institute. Bland undertecknarna finns forskare och olika typer av industriledare, exempelvis Elon Musk och den svenska fysikprofessorn Max Tegmark. Vad tycker nu ledarredaktionen? Ingen av er har skrivit under vad jag vet, men jag är ändå nyfiken på vad ni tycker. Ska vi bromsa AI-utvecklingen i 6 månader? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
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 Nej, det var rätt självklart, va? Hur gör man ens?
Ja,
ja, det är ju den omedelbara frågan som infinner sig. Ja. Dels det, och jag går upp. Det är liksom skälet för mitt nej, plus att Elon Musk har skrivit under, då säger jag
också.
Okay. Kontraindikator.
Ja.
Ja, men jag har ju läst Max Tegmarks bok, och den är Liv 3.0. Mycket tänkvärd och sådär, men jag blir mer rädd för snubbarna i rummet som vill sitta och komma fram till de här strikta reglerna för hur AI ska verka och sådana, än jag blir för själva tekniken i dess friare användning.
Okej, Själv brukar jag pausa utvecklingen av egen intelligens, så det brukar vara framgångsrikt. Hörrni, vi tar en till. Priserna skenar och familjer får allt svårare att sätta mat på bordet. Det är läge att tillfälligt slopa momsen på livsmedel. Så skriver den fackliga tankesmedjan Katalys på DN Debatt. Ja, slopad matmoms, är det rätt väg att gå? Ja eller nej? Jag har svar direkt.
Nej.
Nej.
Jag brukar alltid vara för avskaffandet av all moms.
Ja.
Så att jag ser väl ja då, bara för att vara lite konträr.
Ja, Tove var den enda som ville sänka skatterna. Mattias, varför vill vi ha skatter på mat?
Ja, men det här med skilda momsnivåer och sånt där. Vi vet att det är välbärgade som äter upp det mesta av den här sänkningen. Det är inte ett sätt att, som Märta Stenevi i dagens debatt försökte påskina, ett sätt att hjälpa svältande barn, utan det mesta tuggar välbärgade i sig, och det är ett väldigt trubbigt sätt att hjälpa någon, och skapa dessutom fler sådana här byråkratiska avgränsningar mellan, de vill ju då bara sänka på basvaror, vilket är en sån här underbar byråkratisk mardröm, och av liksom även inom livsmedel ska man alltså kategorisera allting som antingen eller. Det ger ju jobb till byråkrater.
Är inte det här ett gammalt DPK-förslag typ från 1980, just baslivsmedel?
Alltså kommunister vill ju liksom, det är en av ideologiska hörnstenar i liksom planekonomier och sånt där, att det nödvändiga ska vara billigt, och det var ju det som ledde fram i sin förlängning till alltså att reglerat låga priser på bröd, vilket ju i praktiken, det låter ju fint för då tänker man att folk ska alltid ha bröd, men i praktiken så köpte ju bönderna då bröd och matade grisarna med det därför att det var billigare.
Bröd och skådespel trodde jag folk skulle ha. Sänk momsen
på Dramaten. Blev ju liksom, ja, det blev ju skådespel, men inte så mycket bröd utom för den som var först i kö.
Okay. Jag ska säga att katalysförslaget då ingick också att, för att se till då att profitörerna, kapitalisterna, inte tar det här, så skulle man samtidigt införa ett prisstopp. Så det var egentligen prisstoppet de var ute efter, tror jag. Ja, förlåt Peter, vad skulle du säga?
Två fel.
Ja, nej, men det blir väl sänk moms på grahamsmjöl och torskblock och sånt där som vi lärde oss vara baslivsmedel på hemkunskapen.
Precis. Hörrni, tack för dessa snabba slutledningar. Då är det dags att gå vidare till vårt sista moment. Och det är ju faktiskt mitt stora favoritmoment. Det är det vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Ni känner vid det här laget till momentet, men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om mig och min oförlösta dröm om att leda lättsam tv-underhållning från Göteborg. På grund av att detta aldrig har blivit min vardag, så tvingar jag på varje vecka på mina kollegor att svara på mer eller mindre relevanta frågor, oftast mindre, som kanske eller kanske inte, oftast kanske inte, anknyter till dagens diskussion. Och ni som lyssnar kan också vara med och svara. Och svarar ni snabbare och rättare på mina frågor än vad Peter, Tove och Mattias gör, då är ni helt enkelt smartare än dessa ledarskribenter. Och det tycker ni har gjort bra, för just dessa tre vann MUFs interna distriktsmästerskap i triviafrågor 1987. Och nu tappar jag bort mig i mitt manus. Jag hade skrivit något jätteroligt. Jo, interna distriktsmästerskap i Trivial Pursuit 1987, och sedan dess fruktade i högerkretsar som, jag citerar, de allvetande. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läser färdigt får man göra det, men då slutar jag läsa. Och man riskerar dessutom minuspoäng. Peter, du är väl regerande mästare, eller är det Mattias?
Nej, det är jag som är järnmästare. Ja. Men jag måste ju sticka in, och du måste ju berätta om den här, vår fantastiska lyssnare som hörde av sig och berättade att han hade varit smartare än en ledarskribent varje vecka.
Ja. Det var väldigt imponerande.
Svårt.
Ja, precis. Det får ni gärna, om ni vill, höra av er och berätta hur det går. För det skulle vara kul, för då kan jag då håna mina kollegor med att nu har ytterligare lyssnare förklarat att det var bättre än er. Nej, men det är väldigt imponerande faktiskt, för jag tycker ni är inte dåliga på något sätt. På intet sätt dåliga. Hörrni, ska vi dra igång?
Jag har fjärilar i magen.
Har du det? Jo, vi har ju pratat om Anna Dahlberg. Hon jobbar ju på Expressen. Så jag tänkte att ni skulle få några frågor om Expressen. Låter det kul?
Oh ja.
Mm. Ja, Peter är en fördel här.
Fusk för Peter.
Det är min favorittidning.
Ja, jag var ju faktiskt bara vikarie kanske 9 månader sammanlagt.
Ja. Efter Svenska Dagbladet är det här min favorittidning, för att det var där jag lärde mig läsa. Först Katten Gustav, sen Blondie och sen Sportsidorna. Expressens första utgåva någonsin från hösten 1944 är klassisk och man kunde berätta att man hade ett riktigt scoop. Tidningens reporter hade nämligen fått träffa 6 engelska flygare som varit med och sänkt ett tyskt slagskepp utanför Norges kust. Vad hette slagskeppet? Ops, jag tänker inte på Bismarck, men slagskeppet nämns i rubben på Expressens första utgåva. Ett tyskt slagskepp. Blir det tröst?
Jag som brukar kunna min krigstrivia.
Får jag ringa en läsare?
Det stod 6 av banemän här. Piloten och hans kamrater berättar för Expressen. Nej, det var svårt. Det hette Tirpitz, det här slagskeppet.
Jag hade det på tungan.
Svår början, vi går vidare. 1991 blev Erik Månsson ny chefredaktör på Expressen. Han fick 2 år senare sluta i efterspelet efter en artikelserie om svensk flyktingpolitik. I samband med denna förekom en extremt känd Expressen-löpsedel.
Tove.
Ja, Mattias.
Peter var snabbast.
Kör ut dem.
Mm, så stod det. Minns du varför det stod så?
Det var en opinionsundersökning om svenskarnas syn på invandring.
Mm, precis, som var något hårdragen då som man då...
Något.
Ja, de följde ju upp med att ta hand om dem, men de blev inte lika känd.
Finns det inte en väldigt känd Lorry-sketch här när Stefan Sauk säger folk säger jag kör ut dem, jag säger släng in dem.
Ja, jo, det är ju Eje Pettersson,
Folkets Forum.
Företagare.
Ja, precis.
Du vet, det finns pengar att göra i flyktingbranschen. Alltså, han var lite föregångare till Jan Emanuel.
Och Bert Karlsson.
Och Bert Karlsson.
Hörrni, en annan mycket kontroversiell publicering från Expressens sida kom 2 år senare. Den publiceringen ledde så småningom fram till att bilder i passregistret kom att sekretessbeläggas. Vad var det för någonting man publicerade då?
Mattias.
Mattias?
Jag gissar att det är Harry Schein.
Nej, det var inte Harry Schein. Ja. Honom hade man nog andra bilder på än passregistret, tror jag. Det här var ganska vanliga människors bild. Man...
Ja, Peter.
Peter?
Nu ska vi se. Var det den här nazistpubliceringen?
Nej, den var 1998 och den gjordes ju tillsammans med även Svenska Dagbladet bland annat.
Ja, precis.
Det här var 1994. Alltså, och efter det så, det här ledde fram då till ett lagstiftningsarbete där man helt enkelt sekretessbelade bilder. Nej, det var så att man, det var en väldigt ful sak. Man la upp bilder på människor som hade varit bor på Estonia. Bara ett, liksom ett stort collage och skrev döda.
Mm.
Och det var ju inte så bra kan jag tycka. Så det var ett grovt övertramp. Fortfarande då Peter leder med 1 poäng. Mer Expressen. 2009 var LO-ordföranden Vanja Lundby-Vedin i blåsväder. Efter att hon tillsammans med sin man reste till Italien och bort på den fina semesteranläggningen Riva del Sole som på den här tiden ägdes av LO. Då blev det diskussion om resan skulle förmånsbeskattas. Den 25 maj detta år kunde Expressen publicera en uppseendeväckande intervju med Lundby-Vedin. Här brister det för Vanja, löd rubriken, och man kunde berätta att en väldigt ilsken LO-ordförande förklarat för Expressens stackars reporter att hon inte ville besvara hennes några frågor. Det var dock en liten detalj som var felaktig.
Mattias,
ja.
Ja, det var fel person.
Ja, det var inte Vanja man hade Nej. Intervjuat. Så här gick det till. Man hade ställt sig utanför Vanjas port och väntat på att hon skulle komma hem. Var på en helt annan människa kommer gående. Och hon får massa frågor av Expressen-reporten. Var på hon naturligtvis säger, det har väl inte ni med att göra vad min om jag ska förmånsbeskattas. Och vad har ni med min man att göra? Expressen tar ändå bilder på henne där hon står jättearg och publicerar det. Det här är så jävla roligt. På första sidan. Och den här stackars människan har ju bara blivit påhoppad av någon galning på gatan. Har din man förmånsbeskattat?
Jag hade länge det exemplaret av Expressen på Nio.
Ja, så att det här fick man då backa en av. Men det är också fått alltså att reportern känner inte igen den, inte fotografen. Det går upp till desken och nyhetschefen går igenom allting upp till första sidan. Ja. Mattias, 1 poäng till dig då. Lika. Ni hör ju, vi skrattar. Googla, här brister det för Vanja så hittar ni hela staden. Hörrni, nu kommer vi till ett delmoment då jag låter mig inspireras av dagens jubilarer för att skapa frågor. Men eftersom Tove avslutat morgonmötet att hon börjar skanna igenom föredragslistorna på Wikipedia så utgår givetvis momentet. Däremot tänker jag på dagens namnsdagsbarn, nämligen Ester. Och då tänker jag självklart på Esters bok. Denna bok i Gamla testamentet är tillsammans med Höga visan unik bland Bibelns böcker på ett väldigt speciellt sätt. Vilket?
Inte fan vet jag.
Mm.
Oj.
Det här är också väldigt svårt. Det är en trivia. Har man inte hört den så kan man ju inte. Nej, det är så att det är de två enda böckerna som inte nämner Gud.
Ja, då är det På spåren.
Ja. Lite födelsedag ska vi ta då ändå. Evan McGregor fyller faktiskt 52 idag. Grattis till dig. Då tänker jag förstås på Trainspotting. Och tänker jag det är dags att testa era kunskaper i skotska. Vad heter jag på skotska?
Mattias.
Ja.
Aj.
Det gör du verkligen. Två poäng. Vad heter barn på skotska?
Mattias.
Mattias.
Bern.
Bern. Snyggt. Då är du uppe på
tre
poäng. Om man pratar om ett litet barn, hur säger man då på skotska? Vad heter litet? Peter, hur är dina skotska kunskaper?
Jag är helt lost på
skotska.
Även om jag kunde det skulle jag inte våga uttala det.
Då pratar man om ett vi, bärn. Vi heter det. Slutligen söker jag ett ord som betyder kunskap. Dels som substantiv men också att ha kunskap om något, att veta. Används ungefär som engelskans know. Hur säger man det på skånska?
Och säger på inte skånska?
Nej, skotska. Skotska väl det. Det kan också användas i slutet på en mening ungefär som fattar du?
Peter?
Nej.
Det är det ej.
Nej, det heter ken. Alltså det är då känna. Det är samma ord då liksom, som kunskap. Så man kan säga det på slutet ungefär som engelsmännen säger in it, säger de bara ken efteråt. Ja, starkt Mattias, du var riktigt skotsk kunnig. Vi har också pratat om det klimatpolitiska rådet idag. Vilket år grundades det?
Peter? 2017.
Ja, du får rätt. Det var då beslutet togs om det. Så att, ja, upp på två poäng. Vilket år ska nettoutsläppen i Sverige vara noll enligt det klimatpolitiska?
Mattias.
Peter var först.
2045.
Snyggt. Upp på tre poäng.
Eller måste jag ju rätta det. De utsläppen ska inte vara noll. De ska vara
netto noll.
Netto noll, just det. Sen ska de bli negativa. Hörrni, klimatministern heter Jeromina Pourmokhtari. Innan hon blev minister var hon ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Vad hette hennes företrädare på posten? Där ska ni förklara. Peter?
Det var Joar Forssell, va?
Ja, visst var det. Fyra poäng. Det är en jättetrevlig pojke, ska jag säga. Han är föräldraledig just nu. Vad heter hans ersättare i riksdagen, tillika utrikespolitisk talesperson för Liberalerna just
Mattias.
Nu? Mattias.
Och det är ju han, Martin. Nej, han heter... Vad heter han?
Snart går det över till Peter.
Ja.
Du sa Martin, du kan inte fullfölja någonting där.
Ja, men han är Martin Robinson och så heter han inte Malmgren utan något annat.
Ja, du får faktiskt rätt för det är Robinson Martin Melin. Jo, jag är domare. Fyra lika där. Hörrni, Martin Melin är faktiskt inte den enda deltagaren i Robinson 1997 som har gett sig in i politiken. En annan deltagare var faktiskt också folkpartist. Peter?
En annan folkpartist. Aj, nu kommer jag få minuspoäng här.
Ja, för du avbröt.
Ja, det gjorde jag. Gud, vad var det för en annan folkpartist? Nej, tyvärr.
Nej, då är du tillbaka på tre poäng. Var ute i debatten som var för Lars Leijonborg. Vad hette denna person som också är läkare? Förnamnet räcker.
Peter.
Nej, du är borta. Hon heter Åsa Vilbäck.
Åh, ja!
Eller doktor.
Samma år som Martin Melin förut.
Precis. 3-3 står fortfarande. Hörrni, idag går industrins avtal ut. Vad kallas den löneökning som sättas av industrins parter? Peter var först.
Märket.
Så är det. Då, sista frågan. Du kan, Mattias, om du slår in den här kan du tvinga fram ett avgörande i form av utslagsfrågan. Vi fortsätter med arbetsmarknad. Vad kallas den stridsåtgärd då arbetsgivarsidan hindrar arbetstagare?
Mattias
först.
Lockout.
Då är det helt lika. Då blir det sista frågan då. Nu är det vår. Då kanske man åker ut till stugan. Hur stor andel av de svenska fritidshusen ägs av utlänningar i procent?
Oj.
Närmast vinner.
Närmast vinner.
Ja.
17 säger jag.
17 säger Mattias. Många tyskar och norrmän blir det. Tove, har du någon chansning?
Men jag är inte med i utslagsfrågan.
Nej, okej.
Jag sitter här med mina noll poäng och beundrar mina kollegor.
Jag säger 18.
Aj, 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 Peter. Det är bara 6,2%. Så då var Peter Ehrman, Mattias närmast. Grattis, Mattias.
Ja, tack så mycket.
Visa vad skåpet skulle stå.
Ja.
Men du fick väldigt mycket hjälp där med Martin Melin. Jag, ja, nästan så här, ja, kommer sova dåligt över det här.
Lyssnarna kommer att höra av sig och protestera. Det förstår jag.
Peter, du får plåster.
Du ska sova dåligt, Andreas.
Peter, det blir mycket Gotlandsfrågor. Det blir Roma så socken, eller vad heter det? Roma för hela slanten nästa gång.
Ja, det hoppas jag.
Okej. Okay. Hörrni, då var vi klara med dagens lilla övning. Är det någon som har något att tillägga? Tove, du som är chef.
Nej, jag önskar en trevlig helg.
Mm, det ska vi göra. Mm. Trevlig helg, Mattias.
Tack.
Trevlig helg, Peter.
Ja, jag önskar inte dig en trevlig helg.
så bitter alltså. Det är... Peter, du får hålla dig på Gotland några dagar och kyla av dig lite innan jag vågar träffa dig igen. Alltså. Tur att det är helg.
Ja, det räcker att gå utanför dörren så blir jag i skall.
Och en trevlig helg önskar vi förstås våra lyssnare också. Hoppas ni får en skön ledighet. Och stort tack för att ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs igen snart.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.